För 30 år sedan studerade han på Teaterhögskolan i Malmö. Och några år senare slog han igenom med sommarlovsprogrammet Tippen i Sveriges Television. Sedan dess har han blivit Sunes pappa. Han spelar Simon Svart i Gåsmamman. Och vi hör honom nästan varje dag i TV4s Halv åtta hos mig. Idag utsågs han till ny ambassadör för UNICEF Sverige. Varmt välkommen till den här intervjun, Morgan Alli.
Tack, Mikael.
Du, Morgan, hur stort är det för dig att bli UNICEF-ambassadör?
Alltså det är, för mig är det här ett av de största ögonblicken i min lilla karriär, att få bli, att någon har valt ut mitt engagemang som jag har för att stärka barn, att det syns och att vi behöver det, för vi behöver den kunskapen. Och det är stort, enormt stort, att få vara en UNICEF-ambassadör. Jag kommer ihåg när jag var barn och fick höra att det var 1979 och någon kom och skrek till mig: Morgan, har du hört? Det är förbjudet att slå barn. Va? Är det förbjudet? Ja, du vet, man kan hamna hos polisen om man slår barn. Och den känslan som jag fick då: ja, det är förbjudet att slå barn. Nu kommer ni inte åt mig, era jäklar. Och nu, liksom 35 år senare, typ så, eller 35, 40, 50 år senare, så kan jag få vara den som får vara den där lilla megafonen för alla barn som behöver det just nu. Mm. Så för mig betyder det enormt mycket. Jag är otroligt stolt.
Vad hoppas du kunna uträtta som UNICEF-ambassadör?
Jag hoppas att jag kan få belysa frågor som ligger mig varmt om hjärtat. Inte bara allt det som UNICEF gör i vardagslivet runt omkring i världen med näring till barn och skola och barn som är utsatta för sexuellt våld och barn som lever i flyktingförläggningar, utan det pågår ju också väldigt mycket även här i Sverige med barn som är utsatta, och kunna få belysa de frågorna och få lyfta de frågorna och kanske då också kunna stärka barn i det. Precis, att få vara den där lilla megafonen. Morgan, har du hört, va? Så det hoppas jag att vi kan få lyfta upp det där och få folk att förstå och göra dem medvetna om att det pågår faktiskt rätt mycket skit bakom våra väggar även i Sverige.
Och du har ju verkligen engagerat dig genom åren i den här skiten för barns rättigheter och mot mobbing. Mm. Bland annat i SVT-serien Morgans mission. Varför har detta varit så viktigt för dig?
Jag tror alltså, det är någonting som har växt under året, men jag har alltid haft den här känslan av att jag har varit så arg på att vuxna människor eller människor överhuvudtaget tar sig friheter som de inte har rätt till. Varför är det deras kränkningar som ska vara okej, medan den som far illa är den som ska känna skulden och skammen? Så jag har alltid velat vända på det här. Jag tror att det beror väldigt mycket på den uppväxten som jag själv fick med utanförskapet och den problematiken jag levde i, och att det har växt ett hämndbegär. Ni ska inte sätta er på mig. Varför ska ni göra det? Så då har jag engagerat mig i de här frågorna, för att jag vet ju att det går att få det bra. Jag har ju lyckats att vända det negativa som jag var med om till min fördel och styrka. Men vi maskrosbarn, vi är rätt få. För att de flesta brukar gå under, och jag tror någonstans att jag har fått det där engagemanget för att jag var populär i skolan. Jag var den där clown, klassens clown, typiska sjövild i skolan. Och då tror jag att jag var omtyckt. Och när man då har den historien så kan man göra rätt för sig. Jag ska inte vara den som är elak mot andra, för jag växte upp med det. Så att jag har haft det där rättvisepatornas legandes och grott. Men sen kommer karriären i vägen och man glömmer det lite grann. Men jag har varit engagerad vid sidan om, liksom. Mm. Men nu när man får möjligheten att kunna få vara en talesperson. Min karriär är lite över. Jag behöver inte bry mig så mycket om det. Jag har min fantastiska familj och jag bygger hus. Och jag gör det som jag älskar. Och då kan jag vid sidan om hjälpa och stärka de som behöver. Och nu med UNICEF kan jag verkligen göra det. För de har ju ett äkta engagemang för varenda barn i hela världen. Och då känns det helt naturligt för mig att kunna få ingå i det där.
Nu nämnde du din egen uppväxt här. 3 barnhem, 4 fosterhem, 9 olika skolor på 11 år. Mm. Vad tänker du innerst inne idag när du ser tillbaka på din uppväxt?
Idag, när jag, det är... Det är som en slags film i huvudet. Känslomässigt så är jag inte så där arg längre som jag har varit. För mig har det varit en revanschlust hela mitt liv har varit gått ut på att jag tar revansch och framförallt hämnas de plågoandarna. Se mig, titta här. Titta.
Hur kom du över ilskan då?
Jag tror att en del handlar nog mycket om att framgången ledde mig där. Jag behövde inte. Jag vann på slutändan, tror jag. Och jag kände just den här känslan av att titta här. Ni kom inte åt mig. Ni vann inte. Ni kunde inte trycka ner mig mer. Den känslan har varit skön att kunna få gegga i. Men sen handlar det inte om att hur man har haft det, utan hur man tar det och vad man sen senare i livet gör av det som är det intressanta. För mig det är utvecklingen och jag vill ju hela tiden framåt. Va? Så att när jag tänker tillbaka på dem som ljög, slog, tvångsmatade, tryckte ihop käkarna, tryckte ner maten och allt det där, så känner jag, titta, det är jag som sitter här. Det är jag som är UNICEF-ambassadör idag. Det är jag som sitter med Niklas Svensson i Expressen TV. Det är inte ni. Ni försökte komma åt mig, men titta här vad ni inte kunde ta ifrån mig.
De lyckades inte.
Nej, jag hade talang.
2011, då gav du ut din självbiografi, Kriget är slut. Där berättar du om bland annat din alkoholiserade mamma, om din uppväxt, om hur det var att växa upp som maskrosbarn. Varför var det viktigt för dig, Morgan, att skriva den boken?
Det var väldigt viktigt. Det blev viktigt för mig för att jag besökte en gång ett hem där jag bodde. Det var när jag gjorde ARN. Och då var det en tjej som heter Annika som skrev ett mejl. Hej Annika, hej Morgan, Annika heter jag, kommer du ihåg mig? Vi var lekkamrater när vi var 6-7 år. Ja, just det, Annika, hon bodde ju 2 hus ifrån mig. Så att vi åkte dit, jag och min fru, vi åkte dit och hälsade på henne. Och så stod vi och pratade och så sa hon att, men du, kan vi inte åka och besöka? Min mamma bor kvar. Ja, men så åkte vi och besökte det. Och när jag åker in på den vägen där vi bodde, då kände jag bara hur all ångest kom tillbaka. Jag hade glömt bort det, men minnet sviker den inte. Så när jag står där och tittar på huset som Gud glömde, så blir jag så fruktansvärt, alltså får sån ångest liksom. Och sen så stod vi och pratade med ett gäng och då är det en mamma som säger, ja, vi hörde hur ni skrek, men vad skulle vi göra? Och då kände jag, alltså min fru blev ju fruktansvärt förbannad när vi satt i bilen. När man ser och hör barn som far illa så gör man. Man kan knacka på, man kan ringa till polisen, man kan göra vad som helst. Men tystnaden är inte ett alternativ, skrek hon. Och då kände jag, nej men nu är det nog dags för mig. Nu har jag ridit jag med konstig peruk i långfilmer. Nu är det kanske dags för mig att lyfta på mitt lilla blad och berätta min historia. Så då gjorde jag det. Då skrev jag Kriget till slut som jag tror har betytt mycket för många.
Ja, vad har du fått för reaktioner på den genom åren?
Ja, nu är den 10 år gammal den boken, men jag får ju fortfarande mejl. Jag fick mejl igår igen. Människor som på något sätt, jag tror att det är människor, just nu är det människor som har själva gått igenom det. Har mycket, men den fick ju fantastiska recensioner och den har sålts jättemycket exemplar. Och det gör mig bara glad för då sprids en historia. Men min historia är ju inte speciellt unik. Det här finns ju överallt. Mm. Det är ju historier med människor som går igenom ett krig. Vissa har klarat sig, de flesta klarar sig inte. Så reaktionerna har varit starkt, alltså fantastiskt. Och jag är jätteglad att, så nu sitter jag och skriver på 2:an. Vad som hände sen, för att gå igenom kriget, det är en sak. Men sen när man lever med framgången och har den ryggsäcken, det är inte lika lätt. Man tror inte på framgången, man litar inte på den. Man tror att man kommer få en örfil igen.
Vad är ditt tips då till den lilla pojke eller flicka som är i den situationen idag, som har det stökigt hemma, som kanske misshandlas, utsätts för övergrepp?
Mm. Ja, mitt tips är ju det att det är inte dig det är fel på. Det är inte du som gör fel. Utan prata med någon om det. Prata med läraren, prata med... Alltså tystnaden är det största sveket, va? De som ser och hör men ingenting gör, de ska veta det. Tystnaden är det största sveket. Och det är där vi måste sättas in då och prata med de här barnen som just nu är utsatta. Som lever i det. Att ni ska veta det att vi är många som står här och bara säger välkomna ut. Vi är många som är där för dig. Men om du är tyst så kan vi inte hjälpa dig.
Det går att ta sig ut.
Det går att ta sig ut. Och nu när svensk lag blir ändrad här, när barnkonventionen blir svensk lag 1 januari, då har du också lagen på din sida.
Mm. Du Morgan, idag är du själv pappa till 4 barn. Ja. Ville, Love, tvillingarna Alva och Edvin. Hur är du som pappa?
Ja, jag tror att jag curlar dem ganska brutalt faktiskt. Ja, jag tror det. Men det är jag faktiskt med glädje. För om jag tänker igenom på den där örfilarna och den här penalismen man gick igenom som barn, tänker jag, så skulle jag aldrig göra idag. Så att då tar jag hellre den curlingproblematiken som kommer lite senare. För att jag försöker bara säga till dem varenda dag, alltså jag älskar dig. Har jag sagt att jag älskar dig idag? Nej men herregud, kom hit, du måste få en kram, kom igen nu. Så att jag försöker göra det. Sen så är jag kanske lite frånvarande för jag jobbar väldigt mycket. Men mitt engagemang är alltid, jag ska alltid lämna och hämta på förskolan. Det är så här. Sen kan jag jobba jättemycket emellanåt. Men jag vill ha helgerna fria, jag går aldrig på krogen, jag går inte på kändispremiärer och sånt. Utan jag vill hem till min familj. För de är mitt allt, det var det jag inte fick. Jag vill ge dem en barndom jag inte fick.
Hur mycket Morgan är det i Sunes pappa?
Ja, det är ganska mycket faktiskt.
Det är det?
Ja, jag är inte snål. Jag är precis tvärtom. Det är bara så här för mig. Men annars är pappa Rudolf älskar ju sin familj. Men sen är det väl, jag är lika disträ som honom kan jag säga. Jag kan gå ut och glömma och låsa bilen när den står öppen med dörren. Alltså, jag kan i princip gå, alltså, ja.
Ni är ganska lika.
Vi är väldigt lika. Jag lägger korven, brödet på biltaket och sen kör jag. Jag är precis likadan.
Sedan i våras gör du och din hustru Anna-Maria podden Familjen Dahl-Alling. Där man får lära känna er och hela er familj. En podd mitt i livet om allt från tvillingchock och husbygge till panikångest, livsdrömmar, kärlek och konsten att hantera besvärliga människor. Varför bestämde ni er för att göra den här podden?
Det gjorde vi för att när vi blev tvillingar, eller vi blev inte tvillingar, vad säger jag? Ja, vi fick tvillingar.
Två och ett halvt år sedan
så fick vi tvillingar. Och för oss var det en sån chock. Vi skulle bara en liten sladdis. Och sen så försöker man sätta sig in i hur är det att få tvillingar. Då fanns det inte tillräckligt mycket kunskap om detta, upplevde vi. Det fanns lite tvillinggrupper och så vidare. Men det var mest på tjejernas sida och hur det är och hur tufft det är. Då ville vi visa upp också hur tufft det kan vara, men också hur fantastiskt det kan vara. Och kunna så sprida kärleken, eller sprida kärleken, men sprida vår kunskap om det, våran alternativa, sen får andra göra det. Men vi märkte att det fanns så mycket kunskap som inte vi kunde ta oss till, så när vi pratade om det, men sen också, våran förlossning var ju allt annat än bra. Min fru höll ju på att dö under förlossningen, och den skräcken och den paniken som det innebar, det kunde vi inte heller prata och bearbeta om. Men vi vet ju det, att ute i vårt vallånga fantastiska land är det hundratusentals kvinnor som har gått igenom tuffa förlossningar också. Och att kunna få bra prata och briefa och snacka, tystnaden är största sveket. Så vi kände så här, men varför kan inte vi också podda? Vi poddar om det och det är högt och lågt. Vi har ju en sån fantastisk Facebook-sida. Så vi har ju så många människor som kommer med input. Så vi vill vara en positiv kraft, en kärlekskraft också.
Hur viktig är den kontakten för dig? Kontakten med publiken? För du finns i alla sociala medier. Twitter, Instagram och på Facebook.
Ja.
Är den viktig? Kontakten.
Ja, jag tycker att den är viktig. Jag tycker att jag älskar att när människor är så snälla och sköna och jag gillar dig och det du gör eller det här tycker jag du gjorde fel och så vidare. Och då kan jag känna att det är jättehäftigt med kommunikation. Jag är skådespelare. Hela mitt liv går ut på att kommunicera. Berätta historier, berätta känslor, beröra eller så. Och då tycker jag den kommunikationen med mina följare är viktig och stark. Det är en del av det nya sättet att kommunicera också. Förut så gick man omkring i byn och sjöng skillingssång. Idag så kan man kommunicera på Facebook inför 100 000 följare istället. Och då, det är samma princip att kunna prata med andra människor. Och nu kan de prata direkt med mig och jag kan svara dem. Jag brukar svara nästan alltid så här, ja, men jag har det här problemet. Men tänk så här då, bla 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 bla.
Ja, det är fascinerande och häftigt att du faktiskt svarar. För alla är inte lika aktiva när det gäller just att interagera.
Nej, men då ibland går det i perioder så, men jag tycker att det är en viktig del för att andra läser ofta det där svaret, och speciellt då på Twitter så kan man ju få lite konstigheter ibland och så vidare. Men då svarar jag och så brukar det alltid lösa sig. Ja, men då förstår jag vad du menar. Ja, precis. Och då har vi ju nått varandra.
En stor del av publiken möter du varje dag i TV4-programmet Halv åtta hos mig. Fyra dagar i veckan sänds det här programmet. Hur duktig är du själv på att laga mat?
Jag är nog inte så bra på att laga mat. Jag älskar...
Vi ska bli grannar här nu ganska snart. Ja. Förvänta på dina middagar.
Jag har sett dina grillfester, Niklas. Så att jag tänker att det är du som får gå över och ta över min grill. Nej, men jag älskar att laga mat, men jag tycker inte själv att jag är speciellt bra. Så att min fru lagar väldigt mycket mat, för hon är väldigt bra på att laga mat. Men jag älskar att se i Halv åtta hur skickliga små mini-expertkockar runt omkring det finns i vårt fantastiska land. Och jag älskar alla de här människorna. Det är fyra människor i veckan som vi lär känna. Som är jätteskickliga på att laga mat och fina människor som berättar om sina liv och så. Jag tycker att det är ett fantastiskt program. Jag är väldigt glad att få ha gjort. Vi är över 1000 program nu, så att det är fantastiskt. Ja, 22 säsongen går vi in på nu.
Ja, det är fantastiskt. Du, till sist, Morgan Alling, hur ser framtidsplanerna ut då? Vad drömmer du om att göra framöver vid sidan av det här viktiga uppdraget som UNICEF-ambassadör?
Alltså min kärlek just nu, eller min stora grej, är att jag ska sätta mig in i UNICEFs arbete och kanske resa runt i världen och kolla hur gör man, hur jobbar de, hur aktiva, hur nära är de och så. För jag vet ju att de gör ju enormt stort skillnad för att rädda varenda litet barn, va. Och så det ska jag se fram emot, och sen så ska jag spela Så som i himlen, ska vi åka till Göteborg och spela, och sen föreläser jag väldigt mycket om hur man kan förebygga mobbning och kränkningar på i arbetslivet. Så skriver jag en bok och så bygger vi hus och så gör jag lite filmer.
Du har att göra, kan man
säga. Men jag har ju fyra barn som jag ska...
Ja, du har ju det. Ja, de ska... Stort tack för den här intervjun, Morgan Alling.
Tack.
Lycka till framöver.
Ja, vad gott.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström. Dela
med dig. Hej, är du en av dem som tycker om att dela saker med andra? Då kommer dina öron att gilla det här. Hos Telenor kan man dela mobilabonnemang. Ju fler ni är, desto billigare blir det. Skaffa Telenor familj med upp till 7 extra användare. Välkommen till någon av Telenors butiker eller telenor.se.